Hej och välkommen till Flugfiskeradion. Lyssna på avsnitt nummer 18 och jag som berättar allt detta för dig heter som vanligt Jesper Hultqvist. Denna gång blir det filmsnack. Jag talar med Thomas Öhman som gjort flugfiskefilmen Drömån. Denna utmärkta film kan dessutom bli din, alldeles gratis. Detaljer om hur du ska göra för att delta i utlåtningen kommer efter intervjun, så missa inte det. Nej, nu har jag snackat länge nog. Då kör vi igång. Idag talar vi med Thomas Öhman som är fiskefilmsproducent. Välkommen till Flygfiskeradion, Thomas.
Tackar, tackar.
Du har gjort en film som heter Drömån, mitt myggfiskeparadis. Och den tycker jag är fantastiskt bra. Den kom visserligen förra året, men jag tycker den är så bra så jag ville prata med dig om den.
Ja, tackar, tackar. Det låter ju alldeles fantastiskt.
Och lite senare i programmet så ska du också få möjlighet att ge lyssnarna lite tips om hur man gör, om man ska filma bra när man fiskar. Men jag tänkte att vi skulle börja från början egentligen. Hur blir man fiskefilmsproducent?
Ja, hur blir man det? Det är ju, för mig var det ganska naturligt egentligen. För jag hade gillat fiskarna sedan barnsben och foto också faktiskt. Sen har jag jobbat som professionell fotograf i, ja, nu är det väl över 20 år. Men då, när jag kom på att börja filma fiskefilmer, då var jag väl en 15 år ungefär. Som professionell filmare på tv då, på SVT främst. Med program allt från rederier till ja, allt som går på tv egentligen. Men min stora passion här i livet är ju fiske. Så då kom jag på det. Fast jag skulle vilja göra en fiskefilm. Och första försöket till det egentligen, det var faktiskt när jag jobbade på ett litet filmbolag som heter Beta Studion. Någon gång i början av 90-talet, jag tror det var 91-92, någonting sånt där. Då hade jag länge fascinerats av en flugfiskegud, som vi säger i fiskevärlden, Rolf Smedvan heter han. Så jag föreslog för min dåvarande chef då att vi kunde göra ett program med Rolf Smedvan. För han hade tidigare gjort då, alltså Rolf Smedvan hade tidigare gjort ett program för SVT som hette Naturrutan. Som jag kollade och gillade som barn då. Så vi ringde upp Smedman och bestämde möte med honom. Och så snickrade vi på en idé. Han tände ju förstås på det här till 100%. Så att vi tre då snickrade på en idé om 10 program som vi presenterade för SVT. Och de nappade väl egentligen på det. Men det passade inte deras budget just då. Och de ville skjuta på ett år eller två. Och då rann det väl lite grann ut i sanden. Och sen gick ju faktiskt med honom och dog också, tyvärr. Och sen låg det väl lite på is ett tag. Tills någon gång början av 2000-talet. När jag startade eget då. Slutade på SVT för att börja frilansa. Och då tänkte jag gärna, fan, sen ska vi göra en fiskefilm. Och då kom jag på den här idén med Drömån då. Eftersom jag alltid har fiskat i fjällen och ända sedan var 8-10 år är det väl. Så att jag kom på den galna idén att ta med mig en kamera och sticka ut i vildmarken och filma ett äventyr med mig själv helt enkelt. Ja, så på den vägen är det väl lite grann.
Sen Drömån, alltså det handlar om att du har varit en månad per år i 7 år alldeles själv uppe i vildmarken och paddlat, fiskat och filmat. Hur lyckas man ens liksom komma på en sån idé? 7 år alltså och sen kanske ett resultat.
Ja, precis. Det är ganska lång tid. Och från början så tänkte jag att jag skulle kunna klara av det här på 1 år eller 2. Och idén var ju helt enkelt att jag skulle spontant sticka ut i vildmarken en månad, leta efter det som jag tycker är ett fiskeparadis. Alltså små strömmar med stor fisk. Jag började med en dalgång då på den tiden för att göra det hyfsat lätt för mig, men det var ändå en 10 mil ungefär paddling tur och retur då. Sen märkte jag ganska snart att tiden räckte ju inte till att göra en film på en månad, en sommar alltså, för att det var så mycket runt omkring och det var så otroligt komplicerat att filma sig själv och försöka bygga scener när man var ensam. Alltså det är nästan ett övermäktigt arbete.
Kan du ge exempel på vad du menar?
Ja, alltså om man ska ta en scen kan man väl säga. En scen som är 1 eller 2, 3 minuter lång på filmen, i den färdigklippta filmen. En sån scen kan ju ta allt ifrån en dag till en vecka att göra. Och det är helt enkelt, när man är själv pratar vi nu om. Och det är helt enkelt för att om du tänker att du om ska ta, alltså en scen består ju av kanske 7, 8, 10 olika bilder, olika vinklar för att få det spännande och få det levande. För det är så man jobbar med tv och film. Och en av de kanske viktigaste bilderna då, det är en lite snett bakifrån när man ser vart jag slänger. För som fiskare vill man ju se hur strömmen ser ut och fantisera själv lite. Där tror jag fisken står och ser och så. Och då ställer man upp kameran och chansar då på ungefär så här tror jag att bilden ska vara. Nu är den snygg utan mig i. Jag gör en provinspelning och så vad jag ut i strömmen och hittar en position som jag tror ser bra ut i bild. Det vet jag inte eftersom jag inte ser hur bilden ser ut. Okej, men då hittar jag en sten exempelvis då som är lite speciell, kanske lite rödton i. Då ställer man på denna sekunder, går tillbaka till kameran, backar band och tittar. Hur ser det ut egentligen? Och så upptäcker man ju oftast, vad fasen, jag står inte ens i bild. Eller jag står alldeles långt åt höger eller långt åt vänster eller vad det kan vara. Då får jag justera lite grann, gör en ny provinspelning, ut i strömmen igen, ställer man prova, tillbaka och backa upp. Och när jag har hållit på så den 4, 5, 6 gånger, då kanske jag är nöjd med det bildutsnittet. Och då kommer vi till nästa steg, vilken riktning ska jag kasta i? Okej, ut igen och så får jag peka liksom, okej, mot den där björken som ser ut sig och så. Där håller jag spöt och så går jag till kameran och tittar, då ser jag att fan jag täcker ju hela spöt. Och som tittare så vill man ju se spöt. Se linan som går ner i vattnet och se när hugget kommer. Och gärna också då, om man fiskar torrflugor exempelvis, så vill ju tittaren se påslaget när fisken går upp och tar torrflugan.
Ja, visst.
Och det innebär ju att jag måste slänga i en sån vinkel så att det syns i bild. Och den vinkeln är ju jättesnäv om man vill ha en hyfsat snygg bild. Om man inte har en jättebild, och det vill man inte ha, för det är inget snyggt på film oftast. Så att då kanske jag får prova 3-4 gånger till. Och då ser jag att okej, mellan björken som är klockan 10 och den här klippan som är klockan 7 eller 8. Däremellan är mitt område, för då är det i bild. Så att alla andra platser runt om här, det är ingenting att kasta på, för de är inte i bild. Så då förstår du att hur begränsat det är. Det är en liten tårtbit jag har att jobba på. Och då ska jag alltså få en fisk på den sträckan. Och fisken jag får ska alltså vara plaska och hoppa just på den sträckan. Då kan jag ganska snabbt räkna ut hur många tagningar jag har tagit när fisken har rusat på andra sidan liksom, där den inte är med i bild. Och sådana sekvenser har jag inte ens kunnat använda i filmen sen då. Så att det är ganska komplicerat, och det där är en enda bild. Sen ska man ju ta alla andra bilder runt omkring. Det kan vara närbilder på mitt ansikte eller halvfigur framifrån eller en fisk som plaskar eller hoppar eller ett spö som är böjt eller vad det än kan vara. För att kunna klippa upp scenen senare då. För det är inte så kul att titta på en scen när det är en och samma bildvinkel i en kvart eller 10 minuter eller 5 minuter. Eller ens en minut. Det blir ganska långtråkigt fort.
Men när du, jag gissar att du visste allt det här egentligen när du började. Men sen när du väl började göra det och fick ta om och ta om och ta om. Det var alldeles så att du kände att nej, nu skiter jag i det här.
Jo, det har funnits sådana stunder också faktiskt. Jag visste ju att det kommer att bli jobbigt, och jag skrattade egentligen åt mig själv när jag kom på idén. Jag tänkte att det här helt galet. Men jag ville verkligen göra det för att få en filmutmaning. För att då på den tiden, då hade jag redan då egentligen hade jag jobbat med allt som man kan tänka sig inom tv. Så jag sökte egentligen en ny utmaning samtidigt som jag ville göra ett riktigt fjälläventyr. Så att då fick jag ju flera utmaningar i och med den här filmen. Dels att hitta ställen, nya platser. Och dels att sitta i en kanot första gången i mitt liv. Och dels att göra en film om mig själv. Och filma mig själv i vildmarken på det här sättet. Plus det att vara i vildmarken ensam också i en månad. Bara en sån sak. Så att det är många saker i den här filmen. Men om man ska koncentrera sig på just själva filmningen så kunde jag väl tänka mig ungefär hur svårt det kan vara. Men nu så här efteråt så var det betydligt mer komplicerat än vad jag trodde från början. För som sagt, från början trodde jag att det skulle jag kunna göra på en sommar eller två. Men det tog 7. Och det är inte, egentligen är det inte bara för att det är svårt att filma sig själv. Utan mycket också för att du vet, man behöver paddla, man behöver bygga läger, riva läger, du ska laga mat, du ska diska. Och så packa upp grejer och packa ner grejer. Kolla ljud, kolla bildvinklar, rigga fiskesaker, rigga ner fiskesaker. Ja, det är mycket meck runt omkring som stjäl mycket tid. Och sen är ju norrländska vädret som det är dessutom. Så det är inte alla dagar som går att filma i heller. En sommar hade till exempel regn 3 veckor i sträck. Och det var väl ett sånt tillfälle då som du nämnde för en stund sedan att jag funderade på vad fasen håller jag på med. Låg i tältet och skrev manus och finslipade egentligen allt som skulle göras den sommaren. Och hade gjort det 5 gånger om och det var fortfarande regn ute. Så att det var ganska träligt. Och en del dagar då sprack det upp lite lätt så där på eftermiddagen och tänkte jag, vad fan, nu kan jag filma. Och så ut med grejerna. Hitta ett ställe som jag ville filma på. Riggar upp allting, kolla ljud, kolla bilder. Exponering, planera vad jag ska säga, hitta en position, allt det där kanske tar då 2 timmar eller någonting. Och så ska jag precis börja ta och repetera lite grann. Aha, så kommer det svarta moln och så börjar jag spöregna igen. Så det höll då på i ett par, 3 veckor då. Så jag, då var jag ganska less faktiskt ett tag. Och det där var väl 2 eller 3. Egentligen var det väl bägge de åren. Som jag hade riktigt mycket regn. Så då tänkte jag nog faktiskt ge upp projektet. Men så kom jag hem på vintern och började titta på bilderna igen från första och andra året. Framförallt från första sommaren. Och då inser jag att fasen vilka vackra bilder jag har. Jag måste upp igen. Jag måste göra någonting av det här. Jag kan inte slänga bort det här. Då mår jag dåligt. Så att det var bara att planera för nästa sommar och ja, sticka upp igen helt enkelt.
Du är ju proffs på det här. Det är det här du gör ja, alltid helt enkelt. Men jag tänker att när det inte blir 2 somrar utan 7 somrar eller bara dra åt det hållet, då måste det ha blivit mer ett hobbyprojekt. Eller, alltså, rent ekonomiskt kan det här ha burit sig med 7 månader.
Nej, precis. Alltså, det här är ju verkligen inget projekt som man kan livnära sig på ekonomiskt. Egentligen tror jag faktiskt inte fiskefilm överhuvudtaget är särskilt ekonomiskt. Om man tänker att man ska leva på det. Då ska man nog ha mer än svensk marknad i så fall. Då får man nog tänka worldwide i så fall. För det är ganska mycket kostnader runt om alltihopa också som du sa. Då, att det, och här tänker man att du bara ute i vildmarken. Men det är ju ändå, du ska hyra kanoter och det är batterier och det går åt saker. Och det blir blött och regnigt och saker går sönder. Teknisk utrustning går sönder. Det blir fuktigt och jäkligt så att det... Och sen framförallt tiden, jag har 7 somrar. Det är väldigt lång tid alltså. Mm. Är det?
Men du pratade grejer där och sa att det var mycket grejer att packa upp och packa ner. Så hur mycket grejer hade du med dig?
Alltså jag hade ungefär 100 kilo packning plus kanoten. Och jag har inte vägt kanoten men en kanadensare, aluminium kanadensare. Jag gissar att den väger någonstans en 30-40 kilo i alla fall. Någonting sånt där. Den kanske väger 50 också för att står man i ena änden och lyfter den så är det precis att man som en person kan lyfta ena änden. Det är mycket mer än så kan man inte, orkar man inte lyfta. Alltså inte jag i alla fall. Så att jag, ja, gissningsvis 30-40 kilo plus packning. Så att tänkte att du har filmutrustning och du har campingutrustning, fiskeutrustning, kläder och mat. För en månad. Ja. Bara matboxen brukade väga ungefär 30 kilo. När jag stack ut. Den krymper då vart efter, men från början vägde den ungefär 30 kilo. Gjorde den.
Nu är det här ett fiskeprogram då, så måste jag fråga, vad hade du för fiskegrejer med dig?
Jag hade nästan alltid hade jag 3 spön. Det är bara lättaste flugspöna då, klass 1, 2 och 3. Hade jag 3-4 rullar, hade väl en 4-5 flugaskar. Ja, vad är det mer? Jag hade med mig en hov. Jag försöker ju banta ner så mycket det går. Men massa tafsar givetvis och lite klumpar och liner och lite sånt där. Det är viktigast man behöver ha egentligen. Man ska hålla sig ute, ha flugfett och ja, lite sådär.
Mm, jag förstår. Med tekniska utrustningen då? Hade du många kameror eller hur funkar det?
Alltså jag hade ju bara en kamera. En enda kamera. Jag hade 2 stativ. Ett jättelågt stativ. 2 decimeter högt för att ta låga bilder. Ibland behövs inte ett stativ. Men ibland kan man liksom gotta ner kameran i gräs eller på stränder, på stenstränder och sådär. Men har man ett stativ som är 2 decimeter högt då kan man komma upp lite grann så att man kan få blomster i förgrunden eller bara komma upp över gräskanten eller så om man vill. Så det stativet hade jag plus ytterligare ett riktigt stativ då och ett sånt väger 5 kilo kanske. En kamera, vidvinkel, hade över 10-tal stora batterier till. Varje batteri kan man köra en 2 dagar på. eller 12-15 timmar är det väl drifttid på dem. Men det är sällan man filmar oavbrutet en hel dag. Det är väldigt sällan. Ofta flyttar jag ju på mig ganska ofta, hela tiden då. Bodde sällan mer än en natt på varje plats. Ibland bodde jag 2 eller 3 nätter. Men och sen hade jag ett undervattenshus också till kameran som jag hade byggt själv, som skulle vara lätt och smidigt. Och det var det också. Men ja, det blir ganska snabbt grejer. Men
var det sen, en stor risk också att man hade, bara hade en enda kamera? Men hela projektet bygger på den här kameran.
Ja, det gör det. Det gör det. Det är en liten chansning. Men det är en budgetgrej också. Det var en kamera som jag leasade, som jag köpte senare. Och att hyra in en kamera en månad, det klart kan man väl göra. Fast jag har ju varit osponsrad på det här projektet, så jag har betalat ur egen ficka. Och det gör ju att jag blir ganska begränsad i att ha med mig en extra kamera. Så att hade den gått sönder, ja, då hade man fått åka hem. Komma igen nästa år. Så illa hade det varit.
På tal om att åka hem, en tanke som slår mig alldeles nu. Du var ju mitt ute i vildmarken som sagt. Hade du en satellittelefon eller vad skulle hänt om du hade slagit dig rejält?
Ja, det spekulerade jag ibland. Det var väl sånt där som man inte ville riktigt säga till sin omgivning, sina närmaste. Det fanns faktiskt ingen mobiltäckning i det området jag var. Det fanns lite grann i starten jämt, gjorde det första dagen kan man säga att jag hade väl täckning. Första kanske ja, halvmilen, någonting sånt där. Sen var det stopp. Och då fanns det ingenting. Första åren trodde jag att det gjorde det, för det stod på telefonen endast nödsamtal. Då förlitar man sig på att det funkar. Jag tror år 3 eller 4 eller om det var 5 så testade jag det bara för att prova om det verkligen fungerar. Och då visade det sig att det inte gjorde det. Så då var man lite mer pirrig i magen. Men ja, hade jag fått blindtarmen eller brutit en fot eller något sånt där, jag vet inte fasen jag hade gjort. För vissa somrar så träffade jag inte en käft på 2 veckor. Så att det kunde ju vara lite läskigt då.
Ja, det förstår jag. Mm. Vad är då det bästa? Vad är det bästa du har tagit med dig av de här 7 åren och de här upplevelserna?
Alltså det finns ju så himla mycket. 7 år, eller 7 månader, 7 somrar i vildmarken. Det, under så lång tid hinner man uppleva otroligt mycket. Fantastiska minnen både från fiske och naturupplevelser och möten med djur. Jag träffar ju på både bävrar och örnar och renar på väldigt nära håll. Hade till och med en björn tror jag bakom röven en gång. Den fick jag inte på bild. Men jag är ganska säker på att det var en björn. Jag såg den aldrig men jag kände närheten av den. Och nämligen jag skulle dra kanoten mitt i natten var det. Jag skulle dra kanoten runt ett litet vattenfall. Och när jag är uppe i skogen med kanoten och släpar så får jag bara en känsla av att det är någonting bakom mig. Och det brusar ju från vattenfallet så jag hör ju inte så där hundar men hyfsat. Och då sneglar jag och jag vrider på huvudet lite grann och tittar lite lätt bakåt. Det är lite obehagligt läskigt där så jag vågar inte bara vända mig om. Jag sneglar lite över axeln och ser då hur buskarna gungar. Så då fick jag ganska hög puls plötsligt och tittar man bort över lite sen så såg jag ingenting att det brakade eller knakade i busken. Det var bara knäpptyst. Då tänkte jag okej, först, varg? Nej. Lo? Nej. Älg? Nej. Då hade jag nog hört att det brakade och knakade. Så tänkte jag, björn, helsike för fasen. Fort i kanoten! Och så började jag paddla därifrån och höll mig mitt i ån. Så det var lite läskigt. Då tog jag en ganska lång paddlingsetapp på en gång där. De höll på i 10 timmar rakt av efter det. En ganska redig tur i alla fall. Så det var lite läskigt. Jag vet ju inte om det var en björn, men med största sannolikhet var det det. Så det var lite otäckt. Men det är faktiskt enda gången som jag träffat på björn. Men annars frågar jag efter fina stunder. Många tillfällen har ju varit att jag älskar att paddla på nätterna. För att det har så många fördelar. Första är det svalt och skönt. Man blir inte så svettig när man håller på nätterna. Och sen är ju det är ljust hela natten i Norrland i början av juli och egentligen ända fram till augusti. Och sen har du, när naturen vaknar på morgonen, det är fantastiskt. Det är ofta dimma och när solen börjar bryta in lite grann så blir ju atmosfären alldeles lite rödtonig sådär. Fåglarna börjar kvittra, man hör ofta tranor, fiskarna börjar vaka lite lätt. Det är fantastiskt. Och sitta i en kanot i de stunderna, det är en otrolig känsla. Man kommer inte närmare naturen än så. Det är helt fantastiskt. Och det är väl Ja, det är de stunderna faktiskt som jag sådär, som man kan bli riktigt varm och verkligen känna att man längtar upp tillbaka dit. Just när man tänker på de tillfällena. Sen har det varit många fiskestunder också som har varit helt fantastiska. När man får fisk i varje kast och de kliver upp på torrfluga och bara smackar på och får stor finfisk också. Och ett tillfälle, då skulle jag filma en liten torrfluga som jag hade fiskat med ett tag. En liten sävslända var det. Och då satt jag med spöet i ena handen och hade väl ute en meter fluglina kanske. Bara för att liksom ha någonting i vattnet. Och sen kameran i andra handen. Och så tog jag in en närbild på sländan. Eller min fluga. Mm. Som ska imitera den sländan. Och började dra den. Och för det första så är det jävligt svårt att få till rörelsen. När man håller spöet med ena handen och inte kan dra linan som vanligt. Men jag vippade med spötoppen i alla fall så att flugan rörde sig hyfsat nära det som är, som man brukar fiska den. Och då ser jag i sökan på kameran hur en fisk går upp underifrån och tittar på flugan och inte riktigt vill ta. Så fan, det var ju skithäftigt. Och så försökte jag lite till och så kommer fisken upp igen. Och där har jag en närbild på filmen sen. Man ser hur fisken kommer underifrån i närbild och tar flugan, nypen. Det var en sån här fantastisk scen som som är en av höjdpunkterna i filmen då förstås. Det finns många fina i filmen, men det där är en av dem som jag är riktigt stolt över att ha fått. Då.
Det är inget sånt man regisserar själv, utan sånt som naturen står för.
Ja, precis. Alltså, hela filmen är ju sån. Även om jag har skrivit ett manus och tänkt ut att det här ska jag göra, eller det här ska jag, förhoppningsvis ska det här hända, och det här vill jag ska hända, och så här ska storyn löpa på, så är det ändå dokumentärt. Och det som händer, händer. Och varje år så är jag liksom, ifrån varje år kan man säga, så har historien förändrats lite grann. Jag har haft en idé fram till sommaren när jag varit uppe, ungefär hur jag vill att det ska vara och vad jag är ute efter för typ av bilder och liksom vad jag ska göra. Sen händer det alltid saker under inspelningen som gör att man får tänka om. Man får nya, kanske ännu häftigare saker. Eller så händer inte det där riktigt som man velat ska hända eller som man trodde skulle hända. Och då får man ändra lite efter det. Så att hela grundhistorien har alltid funnits där, liksom mig ensam i vildmarken som letar efter fiskeparadiset och upplever naturen. Den har alltid funnits där. Men utsvävningarna och nyanserna i filmen, de har ju förändrats ända in i sista. Så.
Har du några tips förresten till dem som kan tänka sig, och inte filma kanske, men åka upp till Norrland och fiska med kanot?
Ja, alltså det har jag väl en hel del egentligen. När jag började med det här projektet, det var faktiskt första gången jag satt i en kanot i hela mitt liv. Så att till de som är riktigt nybörjare så ska jag vilja säga att var inte oroliga. Ni fixar det hur lugnt som helst. Jag gjorde det ensam med filmutrustning dessutom, så att inga problem. Men ta med en kompis, det är betydligt roligare. Gör det och ta det lugnt i början helt enkelt. Hetsa inte på utan ta tid. Ta en etapp i taget. Och det som jag har känt lite grann med kanot jämfört med fjällvandrar, jag har ju vandrat lite grann förut och sådär. Dels kan man ju ta med mycket roligare saker. Du kan ta med lite marmelad, du kan ta med en flaska vin om du vill. Du kan ta med lite mer lyx i packningen helt enkelt. Mm. Plus att upplevelsen som sådan, naturupplevelsen och fiskeupplevelsen blir mycket mer i en kanot än när man fjällvandrar. För när man fjällvandrar så man går på sin stig. Man ser inte jättemycket av omgivningen för man håller ganska mycket fokus på vad man sätter fötterna hela tiden. Men en kanot, då är du, dels är du i naturen hela tiden. Du smyger fram nästan ljudlöst. Djuren blir knappt rädda för dig. Du kommer väldigt nära de vilda djuren. Plus att man kan stanna precis när man vill och äta eller fiska eller slå läger. Och du har allting med dig hela tiden. Du behöver inte lägga på att bära så mycket. Förutom när det är lyft om man ska över någon myr eller man ska upp till någon fors eller sådär. Men det är ganska, oftast ganska korta sträckor i regel. Så att jag tycker, ja, ut och kör kanot. Ni kommer aldrig ångra det. Det är fantastiskt, är det.
Ja, jag blir rejält sugen faktiskt. Det blir jag.
Mm.
Några lärdomar du dragit under åren här? Jag tänker antingen både fiskemässigt eller filmmässigt.
Ja, det finns ganska många lärdomar egentligen gör det. Men en är väl egentligen som jag tror att man kanske, om man tänker att om man kommer till en plats och det är finväder, typ vindstilla och sol, så tycker jag att man ska ta för vana att bygga ett rejält läger. Och då pratar vi med dubbla regn- och blåsskydd. Kanske i alla fall en pressändning över tältet och så att man gömmer packningen där under. För man vet aldrig med fjällen. Rätt vad det är så drar in skitväder och det kan bli storm och kuling och hällregn på 10 minuter om det vill sig riktigt illa. Och då kanske man inte ens är vid lägret eller så ligger man och sover. Och har man inte täckt över ordentligt då är allting blött. Det är dumt. Så att jag brukar alltid hålla min packning under tak hela tiden faktiskt. Det är en bra lärdom att göra det. Slarvar man lite där och lämnar ryggsäcken öppen och så går man iväg en kilometer och fiskar och så blir det busväder och allting regnar in, alltså regnar rakt ner i ryggsäcken. Det är inte så himla roligt. Det är väl en grej. En annan grej är ju maten. Jag gjorde i och för sig ett ganska extremt äventyr. En månad i vildmarken. Men då var det ganska viktigt, eller jag tyckte i alla fall att det var viktigt, att räkna ut precis hur mycket jag ska äta och vad jag ska äta per dag. Och sen att jag håller mig till det, för då vet jag exakt hur länge maten räcker. Till exempel att den, ja, då vet jag att jag har mat 18 dagar till exempel. Och med den slutsatsen så vet man också att ja, efter 12, 13, 14 dagar så måste jag börja vända hem. Annars kan jag börja få problem. För tar man bara lite mat hur som helst, då har man ingen riktig koll på hur länge räcker den här maten. Och jag har då tänkt vara ute i 3 veckor så kanske maten bara räcker i 10 dagar eller 12 dagar. Vad gör man sen då? Ska man vända hem då?
Testade du liksom, kolla hur mycket du käkade och mådde bra på? Så.
Nej, det gjorde jag inte. Det här bygger lite på erfarenhet också från år till år. Men om exempel ett mål då, vi säger att jag hade med mig foliepapper och lite potatismos som jag kokade upp och så skulle jag göra en fisk till exempel då. Och så 2 mackor liksom och så på en portion eller 2 portioner potatismos och så räknar jag med att äta en fisk eller 2. Nästa mål kanske räknar med en soppa då. Plus hade min buljongtärning och en liten lök eller någonting sånt där. Och samma sak där. Jag är hungrigare än vad soppan mättar. Så då får jag ta upp en fisk då. Herregud, det är inte hela världen. Och jag är ännu hungrigare. Ta upp 2 fiskar då. Fisk finns det ju så att man bara äta. Så att det var väl lite så. Och så att man inte börjar liksom äta 4, 5 och 6 portioner mos exempelvis. För då vet jag att mosen är slut om en vecka och jag ska borta 3 veckor. Det blir inte så bra.
Nej, det förstår jag.
Så att liksom, det var lite noggrant. Men det finns ju så många. Precis. Det finns, och så tänker jag också på den tekniska utrustningen. Där från början hade jag den bara i en vattentät box. Och förlitade liksom på det. Den var ju vattentät och så. Det var bara det att ett år så kantrade min kanot faktiskt. Det låter dramatiskt. Det var det inte på sätt och vis. Jag satt inte ens i den. För att jag skulle gå ner för en fors. En ganska lång fors av 4 kilometer. Med snabba strömmar och stenar och sådär. Så kunde man hoppa i kanoten 10 meter. Så var jag tvungen att gå i land. Lasta ur alla saker. Dra kanoten på land 15 meter. Och så bära allt en grej i taget. Och sen i ordning igen. Och så paddla 10-15 meter. Så upp på land igen. Så höll på sådär i många timmar. Och till slut blir man lite så här, fan, den här lilla forsen kan nog ta med grejerna i liksom. Och det var ett litet vattenfall. Kanske var en 3-4 decimeter högt. 5 kanske. Med ett litet lugnt bakvatten bakom. Och då tänkte jag, men fan, här är jag bara putta över kanoten över kanten. Och så leder jag runt klippan här bara. Ja, det såg ju lugnt ut som helst. Och jag puttar över kanoten, tar tag i ena tampen och så driver kanoten inte åt det hållet jag tror att den ska driva åt, utan den driver åt andra hållet. Och där står jag med tampen i handen och tänker, vad fan, shit. Den kommer driva in i vattenfallet och vattenfyllas. Och snurrar runt förmodligen. Shit, vad gör jag nu? Och jag står där och ser precis vad som kommer hända. Men jag kan inte göra någonting, för det är för strömt och det blir för djupt att hoppa ner precis där nedanför där jag var. Så att, ja. Det var det som hände.
Vad hände då med den så kallat vattentäta boxen?
Den vattentäta boxen for med forsen nedströms och träffade ett antal stenar, vilket gjorde att den sprack och tog in vatten. Och där inne var min kameraväska då, som blev blöt och fylldes med vatten efterhand innan jag ens hann få tag på den. Vilket gjorde att videokameran, stillbildskameran, optikerna, allting var helt förstört. Mikrofoner, sändare och sånt också.
Var det slutet för den det året då alltså?
Ja, det var slutet. Och det var, det var, jag hade varit ute i fält i 3 veckor ungefär. Och det hade regnat sista veckan, oavbrutet i stort sett. Men jag hade fått massa fina grejer de första 2 veckorna där. Och banden hade jag lagt i en liten ask som var rämmad både på korsen och tvärsen. Och den asken låg ytterligare i en ask som också var rämmad både på långsida och kortsida. Den hittade jag 1 eller 1,5 kilometer nedströms på en sandbank några timmar senare. Mina grejer spreds alltså för strömmen och det var extrem motor för just där det här hände. Delas i ån i 3 delar. Och naturligtvis så försvann ju sakerna ut i alla de här 3 förgreningarna.
Naturligtvis.
Naturligtvis. Extrem otur. Så att jag sprang och plockade grejer där under ett par timmar. Och ja, jag hittade inte allt. Men jag hittade några saker i alla fall. Men ja, ekonomiskt var det 120 000 som gick i bäcken, kan man säga. Jag fick ut 50 på försäkringen. Så 70 000 back gick jag. Det var väl ett tillfälle också som jag tänkte att nej, nu ger jag upp. Jag struntar i det här.
Och lärdomen är att man inte ska chansa, eller?
Ja, alltså lärdomen av det här är att man inte ska chansa. Ta det säkra för det osäkra. Bär hellre en gång extra på land. Alltså risken finns när man är lite ny på knot. Det här var andra året för mig, tror jag, eller var tredje. Någonting sånt. Man vågar mer och mer och mer hela tiden. Och chansa inte på något sånt här. Det är så lätt hänt. Jag hade hållit på i 15 timmar. 18 kanske. Jag var skittrött. Det var 11:30 på natten var det. Och jag ville bara få den där forsen gjord så att jag kunde hitta ett läge någonstans. Men chansa aldrig. Det är bättre att det tar en halvtimme eller en timme extra. Bär en gång extra. Det är inte så jäkla farligt. För det är verkligen inte värt att chansa. Och sen en lärdom till. Ha dubbla vattentäta boxar. Eller en box och sen en vattentät säck inne i boxen. Där kameran sen förvarar sig. Så att man inte bara har en. Hade jag haft bara en säck den här gången, då hade förmodligen kameran gått sönder av smällarna mot stenarna i alla fall. Så att det jag hade behövt var först en box och sen i boxen kunde man lägga en vattentät säck. Och i säcken kunde man ha min kameraväska. Det är så det skulle behövt vara och så hade jag sen också åren framöver. Men det var ju så dags då. Ja, vad ska man säga? Ja, oturen var verkligen framme.
Ja, jag förstår. Mm. Men om vi nu prata om teknik och filmning så är du som sagt proffs. Du spelar in fiskefilm men du sysslar med filmande annars också, eller hur?
Mm.
Och det finns ju, man ser en hel del fiskefilmer, folk som filmar rörlig film på YouTube och överallt här. Mycket sånt blir det nu. Och vad kan man ge dem för tips, de som ska börja med sånt?
Ja, precis. Alltså, det är jätteroligt att intresset har kommit och att YouTube har kommit, tycker jag. Det är fantastiskt, för det väcker verkligen upp intresse för fiskefilm. Men tittar man generellt på YouTube så är det ju många glada amatörer som filmar. Och då blir det oftast, de har ju inte kunskapen om hur man ska filma och hur man ska klippa och hur man ska göra. Så då är det oftast en och samma vinkel, kanske då en hel drill, vad det nu kan vara, 2 minuter, 5 minuter, eller kanske en lax håller på i 15, 20, 25 minuter från exakt samma kameravinkel hela tiden. Och det är inte så jäkla kul att titta på. Så att vad man behöver göra där som amatör, titta lite på program. Kolla på Drömmon då. Det är ett bra exempel faktiskt på hur man kan lägga upp det. Att man tar olika bildvinklar, närbilder, halvbilder, front, bakifrån och så vidare, och blandar ihop det och klipper det i ett sånt flöde som känns bra. Och där får man ju förlita sig på sin egen känsla, för det är en konstnärlig grej. Det handlar om känsla hela tiden. Och det går inte att säga så här, det ska vara 3 sekunder lång på den bilden och 4 på en sån. Det finns inte liksom. Utan det beror på vad som händer och sker i bilden hela tiden. Utan här får man lära sig att klippa. Och man klipper oftast på rörelse eller repliker eller i rytmer. Liksom. Om man använder musik och sånt där. Liksom. Och använder man musik och kanske pratar till dessutom, så är det ju ännu mer noggrant. då liksom, att man ska hitta rytmen i musiken och samtidigt ska det vara bra av sig liksom. Man får lite på känsla helt enkelt.
Ska man skapa de här scenerna lite också? Jag tänker att man filmar någon.
Ja, faktiskt.
För när man väl någon får den här superlaxen så kanske man känner att man inte vågar hålla på med att springa runt och ta massa precis under drillningen. Liksom.
Nej, men precis. Och det där är ju ett känt bland alla fotografer. Liksom. Man ligger och håller en bild och så tänker man, vad fan ska jag våga göra någonting? Liksom. Tänk om det händer något spännande i bilden och så bränner jag det för att jag är på väg att ändra till en annan bildvinkel. Men det där kom med erfarenhet. Och det unika med mig egentligen är varför jag har lyckats med mina filmer, det tror jag mycket att dels är jag professionell filmare i grunden, jag har jobbat med tv i 20 år nu drygt, plus att jag är fiskare i grunden också, jag fiskar som barnsben och är helt galen i fiske, jag tävlar och håller på också och vunnit en massa tävlingar också, men med de två i ryggen då liksom, när jag står och filmar en grej, håller jag en bild då, så ligger hela tiden steget före i huvudet och tänker, vad ska jag ta härnäst under tiden jag filmar den här bilden. Jag släpper inte den bilden och sen börjar tänka, ja, vad ska jag ta nu, utan det funderar jag på under tiden jag håller bilden, så att det blir så lite tid som möjligt för transporten till nästa bild. Det kanske bara en halv sekund, smart, man ska bara sitta där, pang, och då får man tänka hela tiden i huvudet att vad behöver jag för bilder? Hur vill jag klippa det här sen ungefär? Det behöver inte vara så det ska bli sen. Men bara man har ett hum om hur man vill göra scenen. Och vad man vill få ut av den. Och vad man behöver för bilder. Så tar man dem.
Så man bör planera innan. Det är inte bara så att jag tar kameran med mig när vi fiskar. Liksom, utan...
Ja, det kan man väl göra. Men under tiden när det händer. Då får man vara rätt snabb i tanken. Så att man hinner få de bilder som krävs. För att det ska gå att sätta ihop till en bra scen. Till exempel då, om man tänker att vi vill säga att jag filmar någon som står och drillar, säger vi, och då ligger jag lite bakom ryggen så jag ser spöböjen och jag ser hur fisken håller på att sprattla där ute i vattnet. Jag kanske till och med ser att fisken hoppar. Wow, vad ballt. Och ser att den hoppar. Vad fan, snabbt zooma in efter hoppet och försöker få ett hopp till i närbild. Det vore ju ballt. Men då måste jag som fiskare veta att brukar fisken hoppa mer än en gång? Eller gör den inte det? Den kanske inte hoppar alls. Den kanske bara går ner på djupet. Då är det inte så intressant att visa rakt ut där kanske. Då kanske jag kan vara lite fräck och ta en halvfigur istället, lite front. När killen står och drillar och skriker, åh jävlar vad han rusar, eller vad man nu gör för någonting. Men när jag gör det, då tar den halvbilden, då måste jag hela tiden ha ett öga i ögonvrån och se vad händer där ute på vattnet. Är fisken på gång upp och plaska och hoppa igen? Då kanske jag vill nypa den bilden också. Och se att det är lite på gång. Ja, men snabbt över kameran dit och så får du den bilden. Så att man måste våga lite också. Och de här grejerna, det här är sånt som kommer av erfarenhet och känsla, helt enkelt. Ja. Man måste ut och träna på det, helt enkelt. Ja. Så det är bara ut och träna. Det är enda som gäller.
Några andra tips som man kan ge som är enkla?
Ja, faktiskt. Många tänker så här att jag måste ha en dyr och fin kamera för att det ska bli bra. Så är det ju naturligtvis inte, utan det är den som styr kameran och den som tar bilden. Det är där det sitter för det mesta. Det är bra om man kan köpa en mygga, en liten mikrofon och hänga på den gubben som ska prata. Eller en på varje gubbe som ska prata. Oftast är det två ljudingångar på en kamera. Och de lite bättre kamerorna har ju XLR-ingångar som det heter, trepolig, för professionella mickar då. Och grunden är ju att man slänger på varsin mygga på de gubbarna då. Eller om man filmar en gubbe, att man tar en mygga då på den killen och sen en riktmick kanske. Eller mer om runttagande mick för lite miljöljud. Alternativt att man separatbandar miljöljud sen. För använder man bara ljudet från myggorna mellan två gubbar så blir det ganska stumt och tråkigt ljud. Man hör dialogen men du missar allt annat ljud. Du hör kanske inte ens när fisken plaskar där ute på vattnet. Eller du hör inte fåglarna i busken eller vinden som susar i trädet, vad det nu vara.
För de mikrofonerna är byggda för att ta upp just det som pratas och inte så mycket.
Ja, exakt. Det är röstmikrofoner helt enkelt. Och ett typexempel på ett extremt arbetat ljud, det här är drömmån. För normalt sett i fiskefilmer så har man två ljudkanaler. En mikrofon på varje gubbe, en mygga alltså. Och man hör dialogen men missar allt ljud runt omkring. I drömmån har jag jobbat med 12 ljudkanaler. Vilket då innebär i praktiken att jag har sett att bandat, separat bandat alltså alla de ljud som finns ute i naturen. Forsar, fåglar som kvittrar, Fluglinan som viner i luften, fisken som plaskar och hoppar, rullen som knarrar, vindens sus i träden och så vidare och så vidare. Och i redigeringen sen då har jag sett att, och med de här 12 kanalerna har jag sett att då dragit oss lite till kurvor, mixat ljud för att bygga upp rätt stämning i bilden. Och det tror jag mycket är, för jag har fått många mejl från folk som skriver så att vilken fantastisk film och vilket ljud, alltså, det kändes som jag var där, skriver de. Och det tror jag är för att det har, den, ja, filmen har sån otroligt fint ljud. Och Drömmen är faktiskt den enda filmen på hela marknaden som har en sån här ljudstruktur. Men den är extremt jobbad som sagt, och det är, jag vet inte, många också säger, men det kräver kunden att den ska vara så här bra ljud. Ja, det gör de kanske inte, men det är väldigt roligt att ha gjort en produkt som är så här extrem ljudmässigt. Det är vanligt serieljud, det är inget 5.1-ljud, men du hör alla ljud som man hör när man är ute i vildmarken. Så man får precis den känslan som att man är där ute på plats. Och det tycker jag är bra. Men då satt jag också 3 månader för att göra ljudstrukturen på 1,45 plus en halvtimme bonus. Så lång tid tog det att göra bara ljudet. 3 månader.
Så man kanske inte ska börja just med 12 kanalers ljud alltså?
Nej, det kan jag inte rekommendera. Men det man skulle kunna börja med då för att få lite mer fräs i sin fiskefilm, det är att du slänger på en mygga på varje gubbe om du har en eller två personer. Och sen att du tar ett separat ljud. Ta omgivningen där så du får lite fors och du får lite kanske några fågelkvitter och vad det nu må vara liksom. Så du får in det. För att det, och sen så blanda dem med myggan. Hissa det lite grann bara bakgrundsljudet så kommer du få en helt annan karaktär på filmen. Och många fuskar ofta liksom. Man kanske inte orkar hålla på med ljudet, så lägger man på lite musik istället och gör liksom lite musikvideostuk istället. Och det kan absolut vara kul, men inte i en timme.
Nej. Det var en av de sakerna jag uppskattade. Nu känner jag mig gammal när jag säger det, men det var en av de sakerna jag uppskattade med din film, att det var inte en rockvideo.
Nej, precis.
Jag är jättegammal här, men...
Alltså grejen med musiken, många tänker så här: vi lägger på lite musik så blir det skitbra. Men då tycker inte jag att man har använt musiken på rätt sätt. För att i en film, och en fiskefilm framförallt, så vill jag använda musiken på rätt sätt och på rätt ställe. Och det kan ju vara för att förhöja en situation, eller att man gör en övergång till någonting annat, eller att man gör ett litet collage som återberättar någonting, eller som, ja, för att skapa lite känsla helt enkelt. Och inte bara att man lägger hissmusik som ligger hela filmen rakt igenom. För det finns inget tråkigare. En sån film tröttnar i alla fall jag på efter några minuter. Det säger mig ingenting och det ger mig ingenting. Jag vill ha den äkta känslan som finns ute i naturen. Den vill jag ha när jag tittar på film. Och den har jag skapat i Drömmen.
Mm, ja, det håller jag med om. Men sen som sagt, smaken är som baken.
Smaken är som baken, absolut.
Har du några andra tips när det gäller fiskefilmning?
Nummer 1 egentligen tycker jag, om man ska lyckas göra en bra fiskefilm, då bygger det på att man måste kunna fisket och veta hur fisken fungerar så att man kan ta rätt bilder vid rätt tillfälle.
Man kan förutse vad som ska hända.
Precis, att man har känsla för vad som kommer att hända så att man tar rätta bilderna hela tiden. Det är faktiskt nummer 1 tycker jag. För det, man har sett, eller jag har sett en hel del fiskefilm. Man hör att fiskarna hoppar, men man ser dem aldrig. Och det tycker jag är skittråkigt. En sån sekvens skulle jag nästan hellre slänga bort och inte ens ha med i filmen. För det, mig stör det nästan mer än vad det ger om jag hör fisken hoppa och inte får se det. Tycker jag är mer irriterande än att man... Jag tycker det är synd. Mm. Då är det bättre att ta bort det bara. Okay. Det är väl en grej. Och sen tycker jag också att man ska ha ambitionen att ta lite separata ljud från omgivningen och mixa in det. Det ger så mycket mer. Det blir en helt annan känsla i det på en gång. Och sen tillbaka till det här att man inte ska tänka på så mycket. Att liksom, jag har inte så bra kamera, det blir inte så bra resultat. Att man måste ha en bra kamera för att det ska bli en bra film. Det är inte där det sitter, utan det är den som står bakom kameran som skapar. Det handlar om kunskap och känsla och talang för det man gör. Det gäller att ta snygga bilder och kunna sätta ihop filmen på ett bra sätt efteråt. Mm. Det är väl det. Och sen en sak faktiskt till. Om man ska göra en bra fiskefilm så behöver man mycket tid. Det är det. Lägger man mycket tid så så blir det bra i slutändan. Att man inte ger upp på vägen. Utan, ja, det är bara att kämpa på.
Hur många timmar hade du egentligen på band efter Drömmån?
Efter Drömmån, ja, det vart en hel del band. Inte så fasligt mycket. Nästan 70 timmar hade jag väl. Men då var det många gånger som jag hade rullat ett helt band. Och så tänkte jag, varför fick ingen bra på det där? Då backar vi upp det och så tar vi om liksom. Det var många gånger så. Så när jag kom hem och tittade igenom alltihopa. Då efter varje sommar så kunde jag känna att det här bandet var inget särskilt. Liksom. Då tankade jag aldrig in det i redigeringen. Men det av det jag tankade in så var det väl nästan 70 timmar. Det var 67 eller 68 timmar och sådär. Så det var en hel del att gå igenom.
Jag förstår det. Men när det gäller dina tips, alltså, en sak som jag tänkte på då, som inte kan sånt här, det var att det kanske var viktigt att ha flera kameror, alltså flera som filmade samtidigt. Men när jag lyssnar på dig här nu så känns det som att det kan man kompensera genom att planera och ha lite talang.
Ja, precis. Exakt. Exakt så. Det är klart man kan ha flera kameror, men risken är, alltså det är svårt att komma åt de bästa vinklarna hela tiden utan att man har andra kamerakillen i bild i så fall.
Ja, det är klart.
Och ja, så att man får, man har, det är lättare med en kamera på så sätt faktiskt. Och så får man försöka jobba lite så att man optimerar varje bild för sig. Det är lite stök och bök och det blir inte som att man kan fiska som vanligt liksom. Utan jag tror man får tänka, ska man göra en film, då gör man filmen. Ska man finfiska, då finfiskar man. Utan gör man film, då får man anpassa sig lite grann och tänka liksom att det är inte så viktigt att ta de här extra kasten, eller det är inte så viktigt att kasta precis nu, utan vi ställer in så att allt är klart först. Hur ska den killen som fiskar stå, och var ska jag stå med kameran, eller hur man nu vill göra liksom. Eller så kör man bara, så tar man det spontant som det blir. Har man lite rutin på det här så behöver man inte tänka på de här grejerna, utan då fiskar den killen som ska fiska som han vill fiska, så hänger man bara på som fotograf.
Jag förstår.
Så jag behöver aldrig tänka på de här bitarna, men när man filmar sig själv så är det ju en annan grej liksom.
Men då har vi pratat om Drömmån, Thomas, och även fått tips om hur man filmar bättre när man fiskar. Men om man nu vill se den här filmen, köpa den, var kan man hitta dig på nätet?
Ja, precis. Jag har ju ett företag som heter Svensk Fiskefilm då, och sajten heter svenskfiskefilm.se. Där kan man köpa Drömmån och även mina andra två filmer, Eldslandet och Gäddfeber. Det är också två trevliga filmer. Eldslandet är en flugfiskefilm från Sydamerika, väldigt vacker och exotisk sådan. Och Gäddfeber är en klassisk gäddfiskefilm. Och på sajten går det också att läsa mera om filmerna och inspelningen och så, och se trailer också. Så att du hittar allting på sajten som du kan tänkas behöva.
Ja, jag får rekommendera Drömmån verkligen. Alltså den är superskön tycker jag. Och dessutom 1 timme 45 minuter lång, vilket innebär att den är, man får mycket film helt enkelt för pengarna. Och vad är den kostar nu?
Ja, jag tar ju 299 för Drömmån. Just för att den är då 1 timme 45 minuter lång plus en halvtimme bonus. Alltså dubbelt så lång som de flesta andra fiskefilmer. Och sen är den väldigt jobbad. Du har 12 kanalers ljud, vilket gör att du får känslan som att du är ute i vildmarken. Så det är väl därför då. Och de andra filmerna tar jag 249 för. Både Gäddfeber och Eldslandet.
Jag har inte sett Gäddfeber och Eldslandet får jag erkänna. Men Drömmån har jag sett och den rekommenderar jag verkligen till alla som är intresserade. Jag får tacka dig så mycket, Thomas, för att du ställde upp och pratade med mig i Flugfiskradion.
Ja, tack själv. Det var jättekul att få snacka lite fiske.
Och nu kan du vinna filmen Drömmån. Thomas Öhman som du just hörde har skänkt oss ett signerat exemplar. Tack så mycket, Thomas. Och detta ska jag låta ut. Vill du vinna filmen? Då gör du så här i två enkla steg. Steg 1. Gå till flugfiskeradion.se och skriv in din e-postadress i prenumerationsfältet på den högra delen av sidan. Och glöm inte bekräfta din prenumeration via länken som du automatiskt får via e-post. Prenumerationen innebär att du får ett mejl varje gång jag lägger ut ett nytt program eller gör ett blogginlägg. Steg 2. Skicka ett mejl från den adress du har anmält för prenumerationen till adressen jesper@flugfiskeradion.se och skriv att du vill vinna filmen. Om du inte hängde med nu så är det ingen fara. De här instruktionerna finns på flugfiskeradion.se också. Lycka till och tills nästa gång vi hörs får jag önska dig ett riktigt skitfiske. Musiken är gjord av Christy McLaren. Läs mer om henne på mevusmusicalley.com.